Välkommen nanoforskaren Maria Strömme. Maria Strömme blev Sveriges yngsta professor inom ett tekniskt område 2004 och ligger bakom flera patent inom olika områden. Hennes forskning har lett till flera spännande upptäckter som bland annat lett till utvecklingen av ämnet Upsalit och nya typer av batterier. Hon sitter i 4 bolagsljuser och bor idag i Uppsala med sin familj. Ja, beskriv gärna din forskning inom nano. Var någonstans fick du upp intresset och vad drog dig till fältet?
Jag har alltid varit intresserad av hur saker och ting funkar. Och jag insåg, det var nog först när jag doktorerade i fasta tillstånd i fysik, att man måste ner på nanonivå för att förstå hur saker funkar i vår vardag. Just då jobbade jag med smarta fönster, men jag insåg nog ganska snabbt att det här gäller för allt. Och det var väl det som fick mig intresserad av nanoteknologi. Fast på den tiden kallade vi det inte för nanoteknologi. Vi tänkte på det och gör kanske också idag som mer avancerad materialvetenskap.
Och du har alltid varit intresserad av naturvetenskap även sedan du var barn tydligen. Stämmer det?
Ja, jag har matte och fysik har varit liksom stora intressen. Och som, jag tror som väldigt många barn så fick jag nog upp intresset av att titta på stjärnhimlen och filosofera över hur stort universum var och börja läsa böcker om hur stjärnor föds och dör och mycket astrofysik. Så det var kanske den stora fysiken som lockade in mig i fältet. Men så länge jag kan minnas har matematik och fysik varit mina stora intresseområden.
Du pratar lite om några av dina inspirationskällor och då är din pappa någon du nämner. Kan du berätta lite om några andra inspirationskällor och om din pappa och hur de utvecklas under tiden?
Ja, pappa var väl det först och främst för att han är fysiker så att han kunde alltid förklara fenomen mycket bättre än mina lärare på grundskolan. Så att jag hade möjlighet att få en djupare förståelse tror jag om jag inte hade haft en fysiker som pappa. Men sen har jag ju inspirerats av olika människor. Jag kanske inte inspireras så mycket av människor som av uppfinningar. Det är nog snarare olika upptäckter och uppfinningar som har inspirerat mig genom åren. Så att, jag kan nog inte peka på något specifikt. Det kan vara att jag är på en konferens och hör något intressant där någon berättar någonting som får igång mig att tänka på saker som min forskargrupp skulle kunna göra. Men jag kan inte peka ut några specifika personer förutom min pappa.
Dina upptäckter har ofta en social allmännytta inom exempelvis sjukvård och batterier. Är det en sociala nytta någonting som driver dig?
Det är en jättebra fråga. Det är så här att när vi har ju väldigt många idéer på forskningen. Vi kan jobba med många olika saker. Och för att jag ska gå igång på något så måste jag känna att det är användbart. Att vi försöker lösa ett verkligt problem. Annars har jag otroligt svårt att börja med ett forskningsprojekt. Sen när vi väl börjar så går vi ofta ganska djupt in mot grundvetenskapen för att kunna lösa det problemet. Och väldigt ofta så löser vi ett annat problem än det vi hade tänkt. Men det som sätter igång mig är just som du säger, möjligheten att göra nytta. Sen kan det hamna lite överallt efter 2-3 år. Det kan vara att vi löste det problemet jag tänkte eller så har vi upptäckt något annat på vägen mot denna lösning som visar sig bli en lösning för något helt annat. Men nyttan är drivkraften från start.
Och när du har ju ligger bakom patent i flera olika patentfamiljer och en rad olika patent. Har den processen i innovationsskapandet, har det förändrats under tid eller är det samma, känner du det på samma sätt som när du började forska?
Jag kan säga att när jag började forska så var jag väldigt lite utbildad i det här, eller ingenting ska jag säga, i entreprenörskap och vad gäller patent och rättigheter. Så det är någonting jag har lärt mig på vägen. Så det ser nog inte riktigt likadant ut nu som det gjorde för ett antal år sedan. Nu när vi gör en upptäckt som jag tror skulle kunna gå att kommersialisera så har jag ju kunskapen om hur vi ska gå tillväga för att se om den går att skydda och hur vi gör. Så att vi är nog mer effektiva nu än vad vi var förr. Men jag ska säga en sak att det är kanske lite tokigt att säga en podd som det här, men Jag hatar att patentera. Det är patenteringsprocessen. Jag har många patent, men patenteringsprocessen är oerhört smärtsam. Och på något vis så tror jag att det är bra, för jag patenterar bara när jag har kniven på strupen och känner att jag måste, att jag inte har något val. Det vill säga att jag känner att det här är för bra för att jag inte ska kunna patentera det. För att det jag har lärt mig genom åren, det är att det är inte bara att patentera och så är det klart. Du startar en process som är oerhört lång och krävande. Gör du ditt patent så gör du det ju för att det ska ge nytta. Och då måste du också vara med i vägen vidare och hitta sätt att få det ut. Så du trycker på en startknapp till väldigt mycket arbete. Och det är jag väldigt medveten om nu. Och det var jag kanske inte när jag skrev mina första patent.
Så du vill själv inte vara involverad i alla steg, skulle du kunna säga, eller?
Jo, absolut. Så att det vill jag jättegärna om jag känner att det är väldigt bra. Så att det jag bara ville säga är att det är en tidskrävande process. Och det är bra att man inte liksom bara patenterar vad som helst. Det är bra att det är smärtsamt, för att det sätter ribban lite högt. Det betyder att man går bara in i den här processen och man tror att man verkligen har någonting bra. Och tror man det, ja, då kommer ju drivkraften automatiskt att få ut det. Och sen kan ju den se, alltså den här processen att få ut det ser ju väldigt olika ut. Ibland så är ju inte jag och mina kollegor förmögna att göra det. Då måste vi försöka hitta licenstagare, kanske befintlig stor industri i Sverige eller globalt som kan ta hand om det. Så då måste man ju gå in i licensförhandlingar. I andra fall så känner vi att jo, men det här skulle vi kunna göra själva. Då behöver vi sätta upp bolag och få det till att funka på det sättet. Så att processen kan se otroligt olika ut beroende på vad uppfinningen är.
Tror att det är unikt för Sverige hur vi har med exempelvis lärarundantaget?
Ja,
tror du det är något som vi tjänar på eller något som vi...
Ja, det tror jag. Det här är ju inte svartvitt. Jag är ju en stor förespråkare av lärarundantaget, för att det ger ju motivation till forskare att patentera. Som jag sa så är patenteringsprocessen smärtsam. Så om du inte har det incitament som vi har i Sverige så försöker du ännu mer undvika att patentera. Och det vet jag, för jag har suttit i olika universitetsstyrelser i Norge och sitter idag också i styrelsen för ett universitet i Norge. Och jag har jobbat i Danmark i många år med forskningsfrågor. Och de har inte lärarundantaget. Och där ser man att det är mycket svårare att få forskare att patentera bra uppfinningar. Här i Sverige så äger ju vi forskare hela liksom uppfinningen själv. Och det är en väldigt bra morot. Och jag tror att gör man de här analyserna så ser man att man får nog flera startups som då anställer flera personer som leder till mera skattepengar, arbetstillfällen. Så att en bra process. Men den har ju också nackdelar, och i de länder där man inte har lärarundantaget, det vill säga nästan alla länder, så har man ju helt andra typer av stödsystem runt universiteten. I Norge har man så kallade tech transfer offices som då äger typ en tredjedel av patenten. Så de går in och tar ännu mera jobb och ännu mera ansvar än vad stödsystemet i Sverige har. Vi har ju holdingbolagen och vi har forskarpatenter. Vi har hjälp runt oss här i Sverige också. Men man har det ännu mer i de länder där de som hjälper också automatiskt äger.
Du pratade lite om att du var tvungen att lära dig den här innovationsprocessen efter utbildningen. Är det någonting du ser som i brister i hur vi utformar våra utbildningar, som exempelvis teknisk fysik, som är väldigt...
Ja, troligt. Faktiskt. Nu är vi inne på ett ämne som jag tycker är väldigt viktigt. Jag skulle nu med all erfarenhet som jag har samlat under åren, så ser jag nog att någon form av entreprenörskap skulle vara obligatorisk i alla civilingenjörsutbildningar. I alla fall någon intro, så att alla som går ut som civilingenjörer ska veta hur stöd- och innovationssystemet finns. Man ska kunna någonting om IP-rättigheter och så. Så att det är en brist att så många går ut och inte har en aning. Man måste aktivt välja här för att gå in på entreprenörskapsprogram. Och jag tror att en 7,5-poängskurs skulle kunna gå och klämma in och ersätta något annat på en civilingenjörsutbildning.
När du blev utexaminerad från teknisk fysik och fortsatte vidare inom akademin, hade du redan då idén om att satsa fullhjärtat på forskningen? Eller var det ett svårt kliv att ta när du väl började balansera näringslivet och akademin och kombinera de olika världarna?
Jag tror så här, jag tror att jag hela tiden under de här unga åren har sett mitt, liksom, min framtidshorisont har legat på 4 år ungefär. Plus minus 1 år. Så efter civilingenjörsexamen så jag tittade ständigt efter jobbannonser. Jag såg aldrig något jag var sugen på. Så att det mognade fram att jag ville doktorera. Jag tänkte inte det. Säg de första 2 åren var jag bara fokuserad på mina studier. Sen mognade beslutet att doktorera fram. Och under doktorandtiden så mognade beslutet att jag ville ha en forskarkarriär fram. Och det, under min forskarkarriär så har jag då sett att jag är väldigt intresserad av, som jag sa tidigare, att få ut saker. Och det har drivit mig ut till alla näringslivssammanhang, både till bolagsuppstart och styrelseuppdrag och många andra såna här samhällsuppdrag utanför universitetet.
Skulle du kunna peka ut någonting i din egen personlighet som är unikt för din förmåga att skapa så här många upptäckter och innovationer? Är det någonting du alltid varit där eller har det alltid liksom, har det vuxit fram successivt?
Ja, det är en bra fråga, en självanalys. Men jag har liksom en hjärna som går på högvarv hela tiden. Jag har ingen avknapp, så att oavsett vad jag gör så märker jag att det ligger och processar i bakgrunden. Jag funderar på, det kan vara olika problem som vi försöker lösa på jobbet eller saker som jag har hört. Och väldigt många gånger så är det liksom en korskoppling mellan det jag och vi i min grupp gör och det jag hör eller läser från andra som skapar nya idéer. Så att det är klart att det ligger i min personlighet att jag är på hela tiden i tankeverksamheten. Så att det är klart att det har bidragit till att jag har gjort det jag har gjort tills nu.
Tror du att det är viktigt att man är riskbenägen i sådana här sammanhang?
Ja, riskbenägen är ett ord. Men jag tror att det är ännu viktigare att man är öppen för olika möjligheter. Att man är öppen och lyhörd. Att man, och att man, jag tror att en sak som är otroligt viktig är att se till att befinna sig i många olika sammanhang. Det vill säga att du har du olika typer av nätverk. Säg att du är materialvetare på jobbet. Gå med i olika grupper, sitt och diskutera på Vinnova eller var man nu bjuds in och träffa folk från andra fält. Var med i tvärvetenskapliga samarbeten. För att jag tror att när man får input lite utifrån från oväntat håll, då skapar du de här fröna för innovationer som är intressanta för näringslivet. Men också intressanta rena forskningsprojekt, sådana här korsbefruktningen mellan olika områden och olika fält. Det är bra för hjärnan och det är bra för uppfinningsklimatet, tror jag.
Är det något särskilt område du föredrar att befinna dig i? Är du helst i akademin, är du helst i vetenskapsvärlden eller är du föredrar att sitta i styrelsearbete?
Nej, men jag vill ha båda och det är... Jag ser ju att när jag sitter i, jag får väldigt många frågor om styrelseuppdrag och jag väljer ju väldigt noggrant. Jag väljer alltid sånt där jag såklart tror att jag kan bidra, men där det också kan ge någonting tillbaka. Där jag kan lära mig något som är värdefullt för min forskning eller för det jag kan bidra med. Så att jag vill inte välja det ena eller det andra. Det är en win-win för mig att ha ett ben i båda.
Ja, det tror jag. Vi får tacka så mycket Maria Strömme. Tack för att du blev medverkare i Entreprenörskapspodden.
Stort tack för att jag fick vara med.